Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på ren östgötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Podplay.
En man som sitter på mentalsjukhus börjar erkänna att han begått bestialiska mord. Han kommer att dömas i 8 fall. Thomas Quick blir Sveriges värsta seriemördare. Nästan en kändis och en unik gärningsman.
Men många som har insyn i turerna tvivlar på om Quick verkligen är skyldig. En av dem är kriminalkommissarie Jan Olsson. Han blir indragen i en polisutredning där det sker märkliga saker. Men det ska ta många år innan Jan Olsson får rätt.
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
Men du blev ju polisen trogen i hela ditt yrkesliv. Vad var det du gillade med att vara polis?
Logga in via Google Home-appen.
Hoppsan, här kommer Google Home.
Men när man blev polis så fortsatte man polis hela livet.
Jan Olsson, 84 år. Han låter som en gammal kriminalare. Och det är han också. I början av 90-talet jobbar han på Tekniska roteln i Stockholm. Sedan hamnar han på Rikskrim och blir chef för gruppen som tar fram gärningsmannaprofiler. Arbetsuppgifterna skiftar. Nya saker händer hela tiden. Brott som Jan är med och löser är både kända och helt okända.
Minns du när du hörde talas om Thomas Quick första gången?
Ja, det minns jag mycket väl. Det var att helt enkelt att jag blev uppringd av en åklagare från Norrland. Som heter van de Kvast.
Christer van de Kvast. På den här tiden en ganska okänd åklagare. Men han ska nu bli en av huvudrollsinnehavarna i dramat och den som sätter bollen i rullning.
Och förklarade att en Thomas Quick hade erkänt ett mord uppe i Lappland.
Thomas Quick, född Sture Bergvall och mentalpatient. Sedan ungdomen har han bland annat dömts för knivdåd, grovt rån och för att ha sexantastat pojkar. Vid den här tiden sitter han på Säters mentalsjukhus, dömd till rättspsykiatrisk vård. Men innan Quick ska släppas ut har han erkänt att han mördat 2 pojkar vid olika tillfällen och också dömts för det ena mordet. Quick sitter där han sitter, inlåst på Säter. Och nu har han alltså sagt att han också knivmördat 2 turister. Det ska ha utförts i juli 1984. Och det är därför som åklagare van de Kvast nu ringer till Jan Olsson för att få hjälp.
Det var någonting sällsynt otäckt. Den här sommaren så hade ett holländskt ungt par i bil och åkt upp till Lappland. Förmodligen hade deras tankar var att söka ensamheten. Det är ju någonting som holländare ofta saknar. Och de tänkte sig att åka omkring där i Lappland och se den vackra naturen och uppleva vildmarken. De parkerade sin bil där och slog upp sitt tält. Senare nästa dag så anträffades tältet. Polis kom dit och såg då de 2 människorna, kropparna som låg där, mannen och kvinnan. Och det var blodigt och de såg stick genom tältduken av någon, av en kniv eller liknande. Så att de här människorna hade mördats i sömnen.
Att någon erkänt betyder inte att fallet är löst. För falska erkännanden förekommer ibland.
Ja, jag hade just kommit till Rikskriminalpolisen och där låg den här mordutredningen. Så att jag hade en ledig stund där uppe och satte mig och läste igenom hela utredningen. Och framförallt den kriminaltekniska delen. Och sen gjorde jag en analys av vad som kunde ha hänt vid tältet. Och den redovisade jag sen till den grupp som arbetade med mord på Rikskriminalen.
Jan Olsson, expert på att undersöka brottsplatser, åker till Norrland. Han träffar polisen Seppo Penttinen. Penttinen är någon som med tiden lär känna Thomas Quick väldigt väl. Lite för väl ska det senare visa sig.
Så att vi tre gick igenom det här ärendet. Jag kan ju inte påstå att jag var entusiastisk och kände för det här. Jag fick ju en berättelse om hur den här Quick hade gjort.
Jan Olsson har inte helt köpt in på Thomas Quicks erkännande. Han tror att de två holländarna av en slump träffat gärningsmannen och druckit öl med honom. Olssons teori är att denne sen har kommit tillbaka under natten för att stjäla deras saker och att allt sen har gått över styr.
Så Thomas Quick hade en helt annan historia. Han kände ju inte till de här delarna. Innan Thomas Quick kom in så var det så att en helare här i Stockholm hade kommit med en liten kameraväska. Och den kameraväskan kom uppenbart från det här paret och hade tillgripits i tältet. Där fanns också en misstänkt. Den som hade kommit med väskan till helaren hade vi namnet på. Och det var en person som kom där uppifrån och som var känd som en våldsverkare och hade mördat människor och annat.
Det är den 10 juli 1995 klockan 16.00. Det ska bli rekonstruktion med Quick. Alltså en iscensättning av brottet där han vallas på brottsplatsen för att i detalj berätta hur det har gått till. Steg för steg ska Thomas Quick förklara var tältet fanns, vad han har gjort och i vilken ordning. Allt för att styrka att han faktiskt är gärningsmannen.
Man hade ett tält som var ungefär likadant som det som hade använts vid tillfället. Det ställde man på den plats där tältet hade stått. Man ställde en bil på den plats där en bil hade stått. Och i tältet så la man figuranter som mannen och kvinnan hade legat. Och sedan så skulle då Quick komma till platsen. Och det här var ju mot de regler som gäller för rekonstruktioner. Och det här var ju väldigt egendomligt.
Quick kommer till platsen. Polisutredaren Seppo Penttinen är med.
Så dök sällskapet upp. Det var första gången jag träffade dem. Var Quick, han var försedd tror jag med någon gummikniv och sånt där. Och sedan rusade han fram till tältet och kastade sig. Och han rusade in och genom öppningen i tältet. Den normala öppningen i tältet och in i tältet. Och sedan skrek jag kraftigt ljud. Och det blev en väldig kalabalik och tältet föll ihop. Och sen avslutades det hela. Det hela var ju helt fel.
Helt fel, ja. Det Jan Olsson vet om brottet genom den tekniska undersökningen stämmer inte det minsta med Quicks version. Men den här rekonstruktionen ska inte gå till som de brukar. Thomas Quick har tagit narkotikaklassade mediciner, men det märker inte Jan Olsson. Däremot blir han vittne till hur Quick får en ångestattack. Rekonstruktionen videofilmas.
Vi har, tror jag, fått något slags budskap om att Quick ska hanteras på ett annat sätt. Och det här tältet, det byggdes upp igen. Och Kvick satt och pratade, tror jag, med polisen här och med andra också. Men då kommer Kvick in igen på scenen och då angriper han rätt sida på tältet. Han slår, han sticker och han gör väldigt detaljerat saker som stämmer väl med den rekonstruktion eller den analys jag hade gjort. Det var påfallande hur väl det stämde. Men alltså vid den andra så stämde allting så väldigt väl.
Medan det varit paus och Jan Olsson har ätit korv så har den misstänkte Kvick tydligen fått nya minnen om hur han har utfört tältmordet.
Den misstänkte kom till dukat bord, säger Olsson senare i en SVT-dokumentär. Alltså, han behandlades inte som misstänkta brukar vid en rekonstruktion.
Alltså, vi fick klart för oss att vi skulle hålla oss undan. Så att det skulle vara avstånd.
Jan Olsson hyser tvivel. Och fallet är inte klart än. Först måste rätten landa i att Kvick, bortom allt rimligt tvivel, har begått morden.
Det gick vidare till en domstolsförhandling i Gällivare tingsrätt. Hela historien kändes främmande för mig och jag hade inte så mycket inblick i det.
Men Jan Olsson har ett slags S i rockärmen.
Jag berättade tidigare att när polisen kom dit så reste de på tältet. Och då såg kropparna som låg innanför. De gjorde också så att de fotograferade. Och då fotograferade de en soppåse som stod upp där i tältet. Ovanpå soppåsen så låg de här ölburkarna som jag talade om. Och det här var, de här bilderna, de var okända. De hade bara legat där. Det gick med in till domstolsprocessen. När jag gick till tingsrätten, då sa jag till Fanny Kvast att jag får fundera på en sak. Hur kan Kvick ha varit inne i tältet där och gjort det här utan att välta den soppåsen? Och då sa Fanny Kvast att ja, det går nog, eller det jag vet inte, det.
En soppåse på brottsplatsen kan alltså omkullkasta Kvicks vittnesmål. Och Jan Olsson berättar om fyndet när han hörs i rätten.
Men det kom ingen fråga. Jag tror att det var en normalt rättegångsförlopp. Men ingen sån fråga kom.
Advokaten Claes Borgström tar inte upp det som skulle kunna visa att hans klient Kvick kanske inte begått tältmorden. Och Jan Olsson förstår ingenting. Men det här är inte en rättegång som alla andra.
Ja, i domstolsförhandlingen så var det också en sak som jag tyckte var obehaglig. Och det var det att när domstolsprocessen hade avslutats så då fick Kvick möjlighet att vända sig till berörda människor, så åskådarna. Och han hade med sig en sida med maskinskriven text. Och han satte sig då där och sen läste han ur det. Det var som en predikan nästan. Där han berättade hur han talade och hur sorgligt och hur fruktansvärt han hade gjort. Och att ingen kan förlåta honom för detta. Det var en lång, lång sån här. Och domstolen satt helt tyst och lyssnade på det. Och jag tänkte så här, fan, måste jag avbrytas? Det finns väl ingen anledning att... Jag kände, det var stötande för mig att höra det där. Unga flickor som satt på åhörarbänken, tårarna började rinna på dem. Han kunde verkligen förmedla känslor.
Hade du varit med om något liknande någon
gång? Nej, och jag är ju glad för det.
September 1995 döms Thomas Kvick för tältmorden. Det är hans andra morddom. Han ska avtjäna straffet på Säter där han redan sitter inlåst. Under fortsatt överinseende av psykvårdare, läkare och terapeuter.
Efter den här rättegången så ökade min tvekan.
Men Jan Olssons kontakt med Sture Bergvall, Christer van der Kvast och Seppo Penttinen är långt ifrån över.
Det är ett mord som är aktuellt i Rörshyttan i Dalarna.
Mordoffret är Genon Levi, en 24-åring från Israel som är på besök hos släkt i Dalarna sommaren 1988. Han hittas död på en landsväg. Och nu får Jan Olsson ett nytt samtal från åklagare Christer van der Kvast.
Han sa att han hade erkänt det mordet och det skulle nu vara nästa mord som man skulle bearbeta på det här sättet.
Det är 1996. Thomas Kvick, eller Sätermannen som han kallas i medierna, är en kändis som intervjuas av kvällstidningsreportrar. Det passar in i tidsandan. Seriemördare med psykopatiska drag finns på allmänhetens näthinna. På bio ser man till exempel När lammen tystnar. Och de bortträngda minnen från barndomen som Thomas Kvick påstår sig ha är på modet bland psykologer. I terapin på Säter får han berätta fritt om dem och visa på sina multipla personligheter där han plötsligt blir någon annan, som fantasifiguren Ellington, och pratar med en helt annan röst. En lång rad förhör hålls med Kvick om den mördade israelen Levi. Thomas Kvick ger 10 olika utsagor om vad som kan vara mordvapnet. Den här gången har Jan Olsson en ny plan och den håller han för sig själv.
Men då gjorde jag så att jag tog kontakt med den som hade gjort undersökningen på platsen. Och sen åkte jag till Falun. Och så träffades vi under en hel dag. Den kollegan heter Östen Eliasson. Och vi tillsammans gick igenom allt material, obduktioner, platsen i detalj utifrån bandinspelningar och bilder och annat. Och gjorde oss en djup föreställning om vad som kunde ha hänt. Sen skrev vi ihop det, ett sammandrag av ett händelseförlopp. Men jag berättade inte för utredningen att jag åkte dit.
Jan Olsson har misstänkt att polisutredaren Penttinen hjälper Thomas Kvick att berätta. Så han håller tyst om sin analys, så att Penttinen inte får några detaljer om händelseförloppet.
Allting, jag kan säga allting... plats och sätt som det gjordes på, och jag kommer inte på om det fanns någonting som var rätt.
Jan Olsson ska möta Thomas Kvick igen. För nu är det dags för en ny rekonstruktion.
Vi ska hålla oss på ett avstånd av 15-20 meter ifrån Kvick.
Vem har sagt det?
Det säger de här människorna som leder den här rekonstruktionen.
Psykologerna eller helt enkelt?
Ja, och även åklagaren. De får veta att vi har gjort en rekonstruktion av händelseförloppet. För jag vet att Seppo Penttinen kom och frågade mig så här: är det rätt? Gör han rätt nu?
Alltså under själva rekonstruktionen?
Ja.
Olsson får chansen att återigen studera hur Thomas Kvick agerar.
Det såg jag ju. Hur han läste av alla människor. Mycket intensivt.
Hur märkte du det då?
Han tittade. Han satt. Ögonen var påfallande. Påfallande. Sjönk in i den människa som han. Som nu gjorde någonting. Han var väldigt observant. Och en sak som just det här. Hur han hade en kontroll över allt. Det var att efteråt, efter den här rekonstruktionen, så frågade han Seppo Penttinen vem jag var. För uppenbart hade inte jag reagerat som de andra. Och han hade lagt märke till det.
Och nu kan Kvick heller inte ge några uppgifter som tyder på att han vet någonting om hur Levi har mördats. Allting han berättar är fel.
Vad fint. Rekonstruktionen har visat att han inte har gjort det här. Han har inte begått det här brottet. Så var jag ju helt övertygad om.
Och när ni hade interna möten då och diskuterade det här, framförde du de åsikterna?
Mm. Det kom ju en rekonstruktion till. Då hade man ju kunskapen från vår analys. Kvick kunde saker lite bättre.
Ja, nu blir Thomas Quick återigen betydligt mer träffsäker.
En figurant som var lite en äldre man skulle då föreställa offret. Han la sig på en plats och då hade han glasögon på sig. Då sa Quick, som var omtänksam, akta dina glasögon nu så att de inte, det händer någonting med dem när de ligger här på marken. Och då säger Sepp och Pentanen, glasögonen. Du sa glasögonen. Ja, sa han. Vad då för glasögon? Vad är det med glasögonen? Så utvecklade det sig, för att det hade nämligen hittats ett par glasögon alldeles intill, som förmodligen var mördaren.
Så det var så det var, växelverkan mellan...
Ja, just det. Han sa glasögonen, men sen så förstod Quick att det var något speciellt med de här glasögonen.
En polisutredning ska granska fallen objektivt. Vad tyder på att någon har begått ett brott? Och vad tyder på att han inte har gjort det? Nu är Jan Olsson mitt inne i ett komplext skeende. Åklagare, poliser och terapeuter runt Quick inte bara känner honom väl, utan är helt avgörande för att han kan anses skyldig. Vad är det som håller på att hända?
Andra rekonstruktionen så bad Quick Seppo Pentanen att säga till mig att jag skulle vara i närheten. Alltså han ville att jag skulle vara intill. Jag fick plötsligt komma in i den inre kretsen. Och det var ju sannolikt för att han skulle kontrollera mig. Och han skulle övertyga mig. Så jag gjorde så att när han tittade på mig med sin genomträngande blick, då tittade jag bort. Jag tror att han upplevde mig som obehaglig. Det är inte så att jag tror att Seppo Pentanen är sånt medvetet gör de här sakerna. Quick är förhållandevis övertygande. Quick satt på Säters psyksjukhus. Dagarna tillbringade han genom att gå i bruna korridorer till olika rökrum och till ställen där han kunde få kaffe. Det var förmodligen en helt hopplös tillvaro. Och plötsligt nu så blev han en huvudfigur. Plötsligt så började de här människorna som aldrig har velat tala med honom tidigare. Bildade människor. Människor som var psykiatriker, psykologer och andra. Att hängivet lyssna på vad han sa. Han njöt av det här. Av olika anledningar har han varit med på filminspelningar. Jag har haft en släkting som sysslar med sånt. Och Quick uppträdde precis som en regissör. Han berättade om olika saker och visade och så. Och sen plötsligt så sa han, nej, nu tar vi en kaffepaus. Och sen så satte sig Quick en bit ifrån och tänkte. Och sedan skulle det starta när han var klar. Precis som en regissör gör. Så att med en oändlig självsäkerhet.
Jan Olsson tycker sig se att Quick-utredningen har drabbats av groupthink.
I en utredning ska man inte ryckas med. Utan man ska alltså vara kritisk. Man ska titta sig runt och kanske hitta annat. För att det är ju det handlar om. Det är då man kommer hitta saker som kan leda i bevisning och kanske leda mot en uppklarning av ett brott. Kommer det in fakta som pekar i annan riktning, så ska det verkligen behandlas och inte förklaras. Om det i utredningen då finns någon som har ett bättre sätt att uttrycka sig på, att påverka på annat sätt, så kan den personen leda utredningen mot, så att man får då, låt säga att man har en misstänkt, att då för man energin i utredningen mot den här misstänkte. Försöker komma fram till ett bra resultat. Och man har ett antal människor som sitter och håller med varandra. Och det är plus att hålla med den andra. Att nicka med och vara med. Så blir resultatet dåligt. Så att utredningar överhuvudtaget ska innehålla människor som är besvärliga. Som ger plåga åt de andra. Och det är någonting som man nog inte tänker på så mycket. Seppo Pentanen gav mig och sa så här. Och det är någonting som är ett sätt för en utredning att komma ifrån människor som kanske har en annan uppfattning. Han sa så här: ja, det är bra med dig. Du kommer ju med andra åsikter. Och det är bra för utredningen att det ska finnas sådana.
Jan Olsson vet vad han talar om. Han har sett mängder av utredningar från insidan. Han har utbildat poliser i andra länder. Och Jan Olsson har själv begått misstag i ett annat fall. Även om han inte vill säga vilket det handlar om.
Där så drev jag en tes. Och jag hittade oändliga argument för den tesen. Och jag hade totalt fel. Och jag fick med mig hela utredningen. Det var fruktansvärt pinsamt.
Tillbaka då till Genon Levi-fallet. Rekonstruktionen är klar.
Det blev bara ett möte här i polishuset då, med alla inblandade. Och då var också rättsläkare med. Då fick jag klart för mig att Fanny Kvast tänkte åtala i det här ärendet. Han är väldigt bestämd här och människor satt runt bordet och han satt på kortsidan. Och här fick, som jag upplevde, den rättsläkare som var där backa från utlåtandet. Baserat på vad Fanny Kvast sa.
Två rättsläkare dömer ut Kvicks utsagor. Men det hjälper inte. Åklagare Fanny Kvast underkänner deras synpunkter.
Efter honom så kom han till mig. Och sen skulle jag då berätta och jag skulle anpassa mig då till det här. Men då sa jag så här att men jag förstår inte hur du ska komma ifrån de här glasögonen som ligger där. Jag menar, de glasögonen de passar ju inte för Kvick. De har uppenbart tappats av mördaren. Det finns inga uppgifter om att Kvick har haft några sådana.
Levi har alltså en bekant som har likadana glasögon som de som hittats på brottsplatsen. Ett typiskt spår att följa upp. Men Jan Olsson kör huvudet i väggen igen. Och åklagare Fanny Kvast, han blir arg.
Då bröt han hela mötet. Och gick åt olika håll. Så där. Och då var det några där av poliserna som var där som sa att det var bra gjort, sa de till mig. Sen upptäckte jag att de här glasögonen som låg i Falun då, att de hade hämtats av någon från den här utredningen för att föras till ett annat ställe för att undersökas. De hade undersökts av SKL och där hade man fastslagit att de kunde komma från en person som var misstänkt i ärendet sedan tidigare. Men nu skulle en annan undersöka dessa glasögon. Då fick jag reda på det. Då ringde jag upp Fanny Kvast och sen frågade honom vad han menar med att skicka material ifrån Falun till andra platser utan att prata med mig. Jag är ju ansvarig för det kriminaltekniska, så här. Och då sa han, du får inte prata med de här människorna som skulle göra den nya undersökningen. Jag kände ju dem, så att jag kunde ha gjort det och sagt att sluta upp med det här. Men jag gjorde ju inte det då.
Jan Olsson har fått nog.
Skrev ett långt PM där jag beskrev hur Kvick hade, hur han hade uppträtt på de här rekonstruktionerna. Hur han hade varit iakttagande, hur han var manipulerande och allt det här. Och sen så skrev jag på slutet att min rättskänsla tillåter inte mig att fortsätta att medverka i det här.
Det är ju starka ord från en polis.
Ja, sen så gick jag och visade till min chef Anders Danielsson. La pappret i ett kuvert som jag adresserade till åklagarmyndigheten med adressen. Så att åklagarmyndigheten måste diarieföra det som inkommande.
Så att det skulle finnas tydligt dokumenterat.
Ja, men det gjordes aldrig.
Nu är Jan Olsson borta från utredningen. Samtidigt döms Thomas Kvick även för mordet på Genon Levi. Jan Olsson, han har blivit en visselblåsare.
Och jag hade gått till massmedia och berättat, så hade jag ju inte kunnat, förmodligen hade jag inte kunnat arbeta i som chef för den här gärningsmannaprofilgruppen längre. Jag var absolut inte ensam. Och det gjorde ju det att när jag var tveksam så hade jag gott sällskap med många andra.
Nej, flera journalister, psykiatriker och andra bedömare är skeptiska till Kvicks skuld. När 90-talet blir 2000-tal staplas kritiken mot utredningen från tunga debattörer. Men när Kvicks mordoffer inte visar sig vara döda utan plötsligt dyker upp högst levande, borde inte det sänka hans trovärdighet? Och om Kvick nu är en seriemördare så betyder det att han fyller kvoten för fyra olika psykiatriska kategorier samtidigt. En seriemördare inte lik någon annan i hela världen alltså.
Men så är det alla detaljer. Kvicks berättelser i förhör och hans träffsäkra rekonstruktioner. Kanske är han skyldig ändå. Thomas Kvick, eller Sture Bergvall, döms för totalt 8 mord. Han erkänner också en mängd andra. Han namnger flera medgärningsmän, men de kan inte bindas till brotten.
Kvick går in i tystnaden på Säters fasta paviljong. Han tiger och försvinner. Domarna ligger såklart fast. Men Jan Olssons irritation är inte över. När en resningsansökan avslås, utan Kvick bedöms ska sitta kvar på Säter, går Olsson ut i medierna.
Så att senare efteråt, något år efteråt, så fick jag möjlighet att skriva i DN Debatt.
I sin artikel skriver han: människorna som involverade utredningen blir troende.
Deras gemensamma tro. De var så uppfyllda av det här. Jag är ju ateist. De var ju verkligen troende. Och de trodde på någonting som man kanske inte riktigt kunde bevisa att det fanns.
Åren går. Jan Olsson står på ena sidan. På den andra en mängd uppburna och högröstade män.
Jag hade en tanke, och det var att 2007 tror jag det var. Så hade jag sagt att det här kommer lösa sig, för att Kvick kommer ta tillbaka alltihop. Jag vet inte, på något sätt lärde jag mig känna honom.
Men så händer något. Historien om den unika seriemördaren tar ny fart.
En del säger att han är Sveriges värsta seriemördare. Andra är tvärsäkra på att han bara är mytoman. Själv hade jag ännu ingen uppfattning.
Vi hör Sveriges Televisions reporter Hannes Råstam. Han kontaktar Jan Olsson. Råstam har bestämt sig för att granska Kvickfallet med öppna ögon. Vem har rätt? De som har drivit åtalen mot Kvick, eller de, likt Jan Olsson, som tror att allt är falskt?
Och han var väldigt avvaktande och ganska kritisk. Alltså han var så här, precis som en polis ska kunna vara. Så han trodde mig inte riktigt när jag försökte berätta allt det här. Han var en fascinerande människa. Och Hannes Råstam använde mig som... Så jag fick fira all hans... all viktig information som han tog fram. Det berättade han för mig. Under långa telefonsamtal. Så här på 1-2 timmar.
Och här kommer en dramatisk vändning.
Jag och min hustru, vi firade en bröllopsdag i Karlskrona. Och då när vi skulle gå till middagen, då ringde telefonen. Det var Hannes Råstam. Och då så ringde han så här: jag kommer just från Säter, sa han. Vet du vad som har hänt? Nej, kan jag inte veta. Kvick har tagit tillbaka allt. Men det var jätteskönt. Och då sa han: men du får inte berätta det för någon. Så det var ju hemligt under flera månader.
Ja, Sture Bergvall bryter tystnaden för Hannes Råstam och lägger korten på bordet. Den påverkade Thomas Kvick, hög på tunga mediciner, finns inte längre. För Bergvall, som han numera kallar sig själv igen, är inte längre beroende av psykofarmaka. Och nu, när han är nykter, rullar sanningen upp.
Erkännandena av tiotals mord kommer ur uppmärksamheten som Bergvall har fått av psykologer som fascinerats av hans berättelser. Hans sug efter mediciner har fungerat som smörjmedel. I gamla tidningar har han kunnat läsa på om detaljer kring brotten som han sedan erkänt. Och polisutredningarna visar sig ha varit precis de haverier som Jan Olsson hela tiden misstänkt.
Upprättelsen är total. Sture Bergvall kommer att beviljas resning för samtliga 8 mord.
Det var ju så att Kvick var ju den som stod i centrum och hade då begått de här brotten. Utifrån att varit en kioskägare i Falun som har begått småvirriga brott så är han en auktoritet. Kristiansson älskar att träffa honom på kvällarna. Då kan han berätta om alla sina hemskheter. Och han lyssnar och suger i sig. I den här kvickutredningen så är det mycket möjligt att den centrala figuren som gjorde att det blev på det här sättet var inte någon utredare, någon åklagare, utan den centrala var faktiskt Kvick som på något sätt hade, som drev det här. Min uppfattning är att Kvick är inte det offer som man utmålar som. Det är inte så. Han är djupt manipulativ.
En senare SVT-dokumentär av Dan Josefsson visar på komplicerade kopplingar mellan personerna runt Sture Bergvall och deras relation till terapeuten Margit Norell. I sin roll som handledare åt de som har skött behandlingen av Kvick på Säter fick hon i det dolda ett starkt inflytande som efteråt har ifrågasatts.
Det var ju helt främmande för mig. Det här, den här starka påverkan som det har varit, så det var ju helt okänt. Så att det kändes ju väldigt överraskande. Det var ju rätt starka krafter som drev de här människorna som vi talar om, den här klubben, eller de åklagare, poliser och andra, som drev på och gav glöd åt själva utredningen.
Men det här är ingen historia som slutar lyckligt. Höga jurister och journalister har fått se sin yrkesheder gå om intet. Vissa av dem hävdar än idag att Bergvall faktiskt är en seriemördare och att domarna mot honom var riktiga. Allt detta trots att han idag är både friad och släppt.
Den kraft som håller ihop dem, det är förräderi som de har utsatts för av Kvick. Det är Kvicks agerande och den allmänna avskyn emot Kvick. Det är det som håller ihop dem som grupp.
De anhöriga till mordoffren får leva med att inte få svar på vad som hände deras älskade. Slutsummeringen av historien Thomas Kvick ger Jan Olsson en bitter eftersmak.
Om man ska tala om rättsskandaler i det här landet så är ju självklart Kvick en...
Jan Olsson han både gå i pension och jobba vidare med annat. Idag har han släppt historien Kvick. Men nu när han tvingas fundera över den, fanns det något han hade kunnat göra för att hjälpa till att förhindra 8 felaktiga morddomar? Bär även han något ansvar?
I den där rättegången där i Appiore skulle jag ju, utan att bli tillfrågad, kanske ta upp den här soppåsen där. Ja, det hade ju kommit fram ett litet mått av tvivel. Men jag kan väl, det enda jag kan säga till försvaret, jag var övertygad om att jag skulle få en fråga om det här av försvarsadvokaten. Där jag då skulle kunna utveckla det. Och det är inte så jättesjälvklart att vittnen tar upp en ny sak. En vittne ska svara på frågor.
Du har hört ett avsnitt av Jag var där. En dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskog. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott, Misslyckade makthavare och Misslyckade affärer. Och så är vi innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden Världens bästa innehåll. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss gärna om nyhetshändelser som vi borde prata om till jagvardar@bplus.se.